Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund.
Och jag heter Fredrik Hegemar.
Ja, men vad gött.
Vad ska vi prata om idag för?
Jo, men det ska tala om för dig. Vi ska faktiskt göra en liten återkoppling till det vi pratade om sist, det här med vintage. Vi ska snacka P90s VS, eller hur man ska säga det.
Versus
humbucker och puffar då.
Ja, fan vad kul.
Och vi har ju då möjligheten att göra rent praktiskt. Så har jag två guror vi ska jämföra så ni får lyssna på.
Yes.
Och Fölster ska snacka lite om vad som händer under våren här. Vad är på gång liksom. Och sen har vi en ascool fuss från Square Wave BD som heter Sadist.
Bara den sån sak.
Ja, eller hur? Så häng med.
Vad roligt.
Ja.
Att få låta... Nej, men vi snappar upp det här lite grann. Vi pratar om hur gammalt låter. Så tänkte jag så här... Ja, men kan vi inte låta hur gammalt låter?
Ja, precis.
Och så kom det tillbaka den här tanken om P90 versus Puff. För det tycker jag man får frågan om hela tiden. Och... Jag tänkte vi skulle börja med lite historia först, kanske, bakom där. Fölster gjorde ju en veckans Fölster om P90 som är väldigt, väldigt bra. Men vi gör lite recap på den. Men innan vi börjar, vad tycker du skiljer de två med ett ord? Eller två ord?
Oh, det går inte nästan med ett eller två ord.
Två ord för att beskriva en humbucker först. Satt jag på pottan nu?
Lite, jag sitter och hummar här. Men så här, kompression av topp.
Okej.
Kompression och topp.
Kompression och topp. P90 då?
Fett mellanregister.
Ja.
Du då?
Eftersom vi ska prata om gamla paffar idag då, så säger jag luftighet och skör, men ändå fet.
Okej.
P90 så tar jag ett bark, mellanregister bark.
Ja, just det.
Som oftast använt. Ja. Men också en fin topp.
Ja, man säger på svenska skäll.
Skäll.
Något som det skäller. Micken skäller låter inte lika bra. Nej.
Men ja, spännande. Får se om ni tycker likadant när vi testar sen då. Men lite bakgrund. 1946 så kände de att det här Christensen-micken, vad heter den? Charlie Christensen. Christensen, det är en annan guru det. Den micken hade de kört länge. De behövde något nytt. Och den som då har fått cred för det här enligt patent och sen saker är någon som heter Walter Fuller. 1946. 1947, om jag har förstått rätt, så kom då P90 i produktion. P90 är en single coil mic. Men den är byggd som en humbucker.
Och vad innebär det då?
Det innebär att magneterna sitter under som på en humbucker. Alltså stavar magneter som sitter då diagonalt med mikrofonen. Till skillnad från en strata-mick där själva pole-piecerna är magneterna, kan man säga. Och det gör ju då att den skiljer sig ganska mycket från en traditionell single coil. Eftersom den single coilen är då lite sprödare i tonen, lite toppigare. Medan då en P90 blir lite mer mellanregisterfokuserad. Och barkig då, skällig så att säga. Den har ju då, det finns två olika... det finns väl fler nu för tiden, men traditionellt så fanns det dog ear. Och det betyder då att P90 sitter fast i en kåpa som skruvas fast i gitarren. På juniorer, Epiphone, höll på att säga, det är också, men såna här 330 och sånt sitter dog ears på.
Och så kåpan går ut som ett litet öra som då sitter, har en skruv som går ner i toppen.
Exakt. Och den andra varianten kallas för soap bar. För att det ser ut som en tvål helt enkelt.
En tvål och ett hundöra.
Och den soap baren då skruvas fast rakt ner i kroppen genom mikrofonen med två stycken skruvar. Så att på den gitarren vi har idag, som vi ska på 54 här, är det soap bars då. Och de här kom ju egentligen på alla Gibson-gitarrer på den tiden då. Bytte ut och hängde med fram till 60-talet. Sen försvann de. Och ersattes av mini-humbucker som kom lite senare. Men pojkarna i England, punkpojkarna, Johnny Thunders och de här då, började använda de här gitarrerna igen.
Han är förvisso amerikan, men
hängde där.
Ja, han delar punkvågen.
Absolut, förlåt.
Ja, så det är lugnt. Ja.
Jag tänker på London när jag tänker på honom. Jag vet inte, han bodde väl där länge.
Ja, de heter till och med New York Dolls.
Ja, det är sant. Det är sant. Men hans solokarriär.
Ja.
Men det fanns ju en annan här i London, eller England, som var väldigt känd för P90, så det är ju Pete Townsend då, såklart.
Ja, precis.
Carlos Santana och alla de här, alla körde ju det här lite, men så att det vart poppis igen. Och de här, inom punkbandet så var det ju framförallt då för att det var det här soundet också, men också så var de ju billiga gitarrerna som hade P90.
Ja, det var ofta specialer, och framförallt juniorer som var så här på något sätt
budgetmodellerna, precis, helt enkelt. Så att de fick liksom en uppgång igen, kan man säga. Men om vi går tillbaka då till 50-tal, så var det ju så att Les Paul då, han var inte förtjust i det här liksom hummet, så han började ju utveckla dummy calls och sådana saker. Och det ska leda oss in till sen när du ska prata lite om Puffen. Men man kan väl säga att P90 försvann lite från scenen på 70-talet. På grund av att det kom nya grejer. Gibson kom i sina mini-handbackers istället till exempel, och satte det på alla gitarrer som hade P90 innan. Handbacken kom ju då 57 såklart och dödade P90 egentligen, kan man säga.
Ja, och sen i och med att det blev sånt uppsving för alla de här Burst-spelarna, Jimmy Page och Clapton och sådär, och alla hade ju handbacker, så att det blev ju det soundet liksom på något sätt som folk jagade på 70-talet, tror jag.
Ja, men absolut. Men också att det väsnades väldigt mycket i de här ganska osofistikerade ljudriggarna som de turnerade runt med.
Marshalls på hjärnet till exempel.
Och alla som har hört en gitarr på en scen i USA, det är ett land som är väldigt framåt, men på el där ligger de fan efter. Nej, men det är hemskt alltså, det här 60 cycles hum liksom som ligger, och med en enkel ljusrigg i samma rum så går det nästan, det går inte att spela. Nej, nästan.
Framförallt på den tiden, då var det riktigt.
Ja, men också lite då. Men jag vill hävda att P90 har fått en jäkla revival på sista tiden. Och det här grundar jag med, självklart har det med att vintage-gitarrerna som sitter P90s i då har varit lite mer affordable. De har ju dragit något fruktansvärt nu också. Men också soundmässigt, för jag brukar kolla på den här CMA Awards. Det här brukar man kunna se trender. Och det var liksom så här, för några år sedan då började alla använda P90s plötsligt igen. Och jag vet att vi har pratat om det förut. Jag kanske tror också att det har att göra med att det nu är lite mer hanterbart när man har in-ear och förstärkaren inte står på scen och sen saker.
Ja, just det.
Att man liksom får bort det som gör att det hummar i stärken, och LED-lampor och så, en massa sådana grejer som gör att det blir lättare att använda P90. Ja, men både du och jag har väl lite så här hatkärlek till en P90.
Absolut.
Det är liksom himlen, och ibland så tycker man kanske lite för mycket midde där hit och dit. Men det är en cool mic helt enkelt. Och jag tror att det var så att när de kom så var det Alnico 3, precis, de tidiga. Men oftast är det Alnico 5 nu, kan man väl säga. Eller de senare hade det. Och de är inte så starka, kan man tänka. Och egentligen behöver man inte ens prata om det, för det är egentligen inte relevant. Men man upplever nog att de är starkare än vad de mäter. Och sen så ska vi också säga att det är väldigt stor skillnad på 50-tals P90s och 60-tals P90s, tycker jag. 60-tal är lite aggressivare, lite mer topp i än 50-tal. De är lite, och det kanske har med det där Alnico, jag vet
att det blev en högre siffra på Alnico, vilket också gör en starkare magnet, vilket också för med sig ett annat sound.
Precis. Ja. Men jag tror att allt har sitt liksom.
Ja, för jag tror att Gibson gick mot mer Alnico 5, tror jag, på 60-talet, både på humbuckers och P90s, tror jag, har jag för mig om läst någonstans. Så det kan också ha med det att göra, absolut.
Precis.
Och sen när du säger liksom det här med att det låter som att de har så hög utsignal, tror jag, precis som du också sa, att det har mer med hur den är EQ-ad.
Ja, verkligen. Att det är ett väldigt, den sticker ut.
Ja, alltså den är nästan en så här, man snackar humbuckers, skillnad humbuckers och P90, så är nästan varandras motsatser.
Ja,
alltså en humbucker är nästan skopad i midden, medan då en P90 tvärtom. Ja, ska jag ta vid?
Jo, men precis. Jag gör en liten brygga här med... Les Paul då introducerades ju 1952, och då hade den P90s. 50, 354 där någonstans, så kommer ju också den här staple-micken, och det är igen, det är ingen P90, men den, det ser ju ut, alltså den är ju samma format fast den är en helt annan konstruktion. Men det var ganska tidigt som gubben Les Paul då började jobba med, han la liksom dummy coils då för att störa, för att liksom få bort hammet helt enkelt. Så man kan se det på hans tidiga gitarrer, har nästan alltid under plektrumskyddet extra såna här coils som ligger som inte då sitter ihop. Och det var väl det här då som han och Seth Lover va? Helt enkelt tog tillvara på den kunskapen, och då blev det
en humbucker. Och jag tror att det är
skitsprygga, va?
Ja, men jätteschysst brygga, snyggt, proffsigt levererat. Nej, men alltså humbuckern som kom då kom mitten, den började liksom kollas på mitten på 50-talet, och jag tror att precis som du säger att Les Paul hade då försökt komma underfund med hela, men sen fanns det också en annan grej som var, och det var ju att de började känna att någon andades i nacken på dem, och det var ju Fender som hade varit väldigt progressiv och kommit med sina solida gurer. Så att jag tror att dels för att lösa det här brummet, men också för att göra något nytt och göra annorlunda och försöka hänga på det här arm racet som var på elgitarrsidan då.
Exakt, och så har vi ju Filtertron och Gretsch också.
Just det, och det får absolut inte glömma. Ray Butts glöms väldigt ofta bort, och Filtertron-micken tror jag, om det var så här att han var före Seth Lover, men att han kom senare med patentansökan, eller hur det nu var. Men bägge mickarna började dyka upp i gurer på under 57.
Ja, just det.
I alla fall så att Seth Lover då, som är den här legendariska ingenjören eller tekniken på Gibson, fick då uppgiften att konstruera den här micken. Och fick säkert en massa input från Les Paul.
Ja.
Och den dök först upp 56 i en lapstil. En 8-strängad lapstil.
Ja, coolt.
Så det finns bilder på en 8 pull pieces puff från 56.
Just det, den har jag nog sett bild på någon gång.
Ja, precis. Som var liksom en förhistorisk puff. Men sen så från, jag tror februari 57, så börjar då de här humbuckersarna dyka upp i princip alla gurer som har haft P90 innan. Och ersatte den.
Och egentligen så är det två P90s bredvid varandra ju.
Ja, alltså
rent konstruktivt, det är två magneter.
Teoretiskt sett, ja. Och så som löste det hela var helt enkelt att istället för att ha en då en spole så att säga som P90 var, så satte man två spolar jämte varandra. Och de var inte då i parallell utan en serie, men de var då vända mot varandra, alltså fas ur fas mot varandra. Och det var hela grejen, därför att det man gör då är släcker ut det här 60 hertz eller den här 60.
Fight fire with fire.
Precis, så att den släckte ut det här brummet som då fanns i alla de andra mickarna. Så att det var det de gjorde egentligen.
Precis, och det här har vi också snackat om förut, att det går ju inte att göra sådana här spolar exakt likadana, framförallt inte på den tiden. Så att den är ju inte riktigt helt hamfri. Medan då de här fluence-mickarna som finns idag, där de gör så här mikrolinningar som är mycket mer kontrollerade. Du vet, man stackar sådana här kort på varandra istället. De är ju helt humbucker.
Ja. Och det du beskriver nu är ju också någonting som är lite grann charmen med en puff. Därför att det här att den inte är 100% likadana, de här spolarna, gör ju en del av magin. Det här som jag kan säga att en bra puff kan ibland låta lite ur fas, vilket är lite grann årsaken dela. Men i alla fall så 57, från februari 57 så dök den upp. Och humbucker betyder ju att humbuck the hum, att man tar bort helt enkelt brummet. Blev den. Och den fick då en liten sticker på sig som det står patent applied for, vilket är då orsaken till förkortningen PAF, PAF då.
För när kom patentet? Det var 60 va någonstans?
59 kom patentet.
Ja, just det.
Men stickern kom inte förrän 63.
Alltså, det var så sent?
Ja, visst. Ah. Så att patentet fick de 59.
Ah, de kanske hade mickar så det räckte.
Och så hade de säkert stickers, och sen satte de dit inte den här patent number som blev sen då, kom det från 63. Och det intressanta av allt är att det här patentnumret som kom 63 var ju inte för patentet för mikrofonen, utan var för trapezstallet.
Just det.
Så om det var bara för att lura konkurrenterna eller om de bara hade gjort fel, vet ingen riktigt. Men det är en intressant liten detalj.
När kom det riktiga patentnumret?
Patent number alltså kom i 63.
Ja, men jag tänkte om det var trapeze.
Jag vet inte om det någonsin ändrade det. Eller om det alltid var det här patent number. Nej, alltid är fel.
Någon där ute, Micke Myr kanske vet.
Ja, jag vet. Det är en bra, jag har aldrig hört att de ändrade den.
Nej, men det finns väl olika. Alltså T-topparna har väl inte samma.
Jag har bara hört att det heter patent number sticker. Jag hade tänkt på att det är olika nummer.
Man brukar prata om early patent sticker number och senare. Så ja, det kanske är det.
Det kanske är, ja. Det får vi,
spännande, då får vi lära oss något nytt. Ja.
Och i alla fall den här lilla stickern då är ju den som gav namnet till micken och är ju en, liksom en sån grej som man kan känna igen en gammal mick på. Men under 57 så var det ju nästan ett halvår där så gjorde de då mickar utan sådana stickers.
Och det är sådana vi ska testa idag.
Yes. Så pre-stickers var under 57 och sen någonstans under mitten, slutet på 57 så dök den här stickern upp och fanns då på mickarna fram till någonstans andra hälften 62.
Mm.
Och då dök den här pattern number upp.
Mm. Andra kåpor också va? På de här som jag har.
Ja, grejen var så här. De hade ju liksom en form som de böjde den här...
pressade.
En press då. Som de använde för att forma de här kåporna då. Och den pressen, den här molden eller den här de böjde den över blev sliten med åren. Så att tidigare paffar har väldigt skarpa hörn.
Mm.
Och ju längre man kommer i utvecklingen desto rundare blir
absolut,
hörnen.
Men jag tror också att det är ett annat material i den första.
Det finns en myt om att det skulle vara stainless. Eller vad säger att det skulle vara... Inte stainless, vad fan var det?
För
att
de är inte gjort... nickel, pliterade helt enkelt.
Nej, exakt. Utan det var så...
plain.
Ja, precis. Att det var en annan variant. Och sen så blev det då, vad heter det? Det blev väl nickelplated mässing, va? Sen, va? Så, men ganska snart. Men det finns, många anser att det är så, men det finns ingen riktig som har riktigt...
Jag tycker
riktigt...
inte man ser skillnad. Mina nej. Är ju lite mattare kanske, då, så att det kan ju vara det. Det är ju sådana utan stickers som jag
ja,
har.
Ja, och det finns någonting som säger att det var brushed steel på de här tidiga.
Exakt.
Men det finns... Jag har läst många trådar om det där på nätet och det finns de som säger, ja men så var det. Så många säger, nej men det stämmer nej. Inte och så vidare. Vi vet inte.
Nej.
Men så är det. Så att den här handbacken och det var, målet var ju egentligen att få den låta som en P90 fast få den tyst.
Ja men precis, ja. Det är ju det som är så roligt. Ja. Och det har vi hört Bonamassa säga och jag vet, jag kommer ihåg när jag såg det att jag tänkte själv, ja det är klart att det är så. Det var ju liksom... Raw model var ju P90. Vi vill ha det här ljudet, men tyst.
Ja, och grejen var, det var ju aldrig ljudet som var problemet utan var ju faktiskt brummet som var problemet. Men det resultatet blev naturligtvis, man gör en sån ganska stor designförändring och helt konstruktionsskillnad mellan de två är ju naturligtvis att det påverkar ljudet också.
Såklart.
Och det vi sa innan då, när vi skulle sätta de här när vi pratar om de här orden man kommer att tänka på, så jag upplever då vilket vi kanske kan vidimera snart eller så inte, vi vet. Vi får se när ni får lyssna sen.
Mm.
Är ju att jag tycker att en P90 har ett mycket punchigare mellanregister medan en gammal puff och nästan är tvärtom. Att den har liksom mer botten och sen en ganska spröd fin topp. Men jag ska inte säga liksom ett sänkt mellanregister men lite ihåligare mellanregister gentemot P90 ja. Trots allt.
Jag favoriserar ju paffar fortfarande. Mm. Alltså om jag måste välja en så skulle jag ta just de här som jag har i alla fall.
Mm.
Nu är jag väldigt nöjd med den här P90 jag har också. Men det är nog mycket också, man är mer van vid det. Men jag upplever också att P90 då, om man har stock 50s wiring som det så fint heter på volym och puttar, då upplever jag kanske att P90-erna har mer olika sound i sig.
Mm.
Av någon konstig anledning. Det händer jättemycket med mellanregistret när man rullar på ton till exempel, som det inte riktigt gör på en puff liksom och sånt. Men båda har ju klart sin charm och man känner ju igen ljuden.
Ja, precis. Jag kan ju hålla med det där, för jag menar, det som en P90 har, och det är ju det är det man alltid återkommer till, att det är ju en single coil. Och en single coil har ju oftast ett öppnare, sprödare ljud, som när man drar ner volymen på gitarren och har haft lite overdrive, så får man bort lite grann av det här näsiga mellanregistret och den öppnar upp sig och låter lite mera, alltså om du har liksom en overdrive eller en fuzz och sen drar du ner på en P90 så låter det nästan strata om det ibland faktiskt. Vilket aldrig riktigt en puff gör eller en humbucker gör på samma sätt. Så att jobba med volym med olika mängder med overdrive eller fuzz med en P90 är ju väldigt intressant.
Precis, det sagt.
Mm.
Svära i kyrkan då, så har ju jag ju treble bleed på min. Så att det blir ju lite den...
Man kan, treble bleed på med humbuckers menar du?
På humbuckers, ja. Exakt.
Och då får man tillbaka lite grann toppen och då kan man simulera
likt,
det här.
Mera liksom. Likt,
ja,
tycker
precis.
Jag. Men spännande. Vad fasken var jag tänkte på mer? Med humbuckers? Jo, ni har säkert hört det där med zebra och svart och vit och det där. Och det har ju att göra med den här plasten då som man använde liksom bobinerna. Eller?
Ja, och det där var ju någonting som skedde under, och det finns väl många olika, det finns egentligen inte så här vedimerat vad det berodde på, det finns många olika teorier. Någon sa att man fick slut på det här svarta pigmentet och var tvungen att göra mickar, ja, och stod med något annat sånt. Det finns, jag vet inte om det finns belagt vad det berodde, nej, på.
Å andra sidan brydde man sig inte, för det satt ju under en kåpa.
Nej, men exakt det, så att någonstans
under, lika gärna varit orange.
Ja, om det är 59-60 någonstans där, de åren kanske 61, men framförallt under 59-60, så gjordes då liksom, de var ju svarta från början, så att den skåpa över, och sen så dök det upp då dels helvita, alltså kräm med bägge liksom på binorna i kräm, eller då zebra som det kallas, en vit och en, eller en vit, en kräm, en svart. Och egentligen var det först under 70-talet när folk började plocka bort kåporna för att få mer utsignal, eller vad man var ute efter.
Ja.
Det var också en myt som kanske stämmer till viss del. Och det var då man började upptäcka att de här gamla gitarrerna hade, ibland hade olika färger på bobinerna.
Mm. Mm.
Och sen så blev det förstås då en samlargrej. Därför att Double Cream är den ovanligaste.
Såklart.
Eller om Seban kanske ovanligast, jag vet inte. Men en hel,
och den alltså, låter mycket.
Ja, bättre. Eller hur. Och sen så har du då liksom alla de här repro-tillverkarna har ju gjort varianter. Jag tror det är DiMarzio som äger Double Cream.
Ja, det är en jävla tjafs som det där. Ja, har
att,
du läst det?
Ja, för att då får andra tillverkare inte göra Double Cream-varianter, nej, för att DiMarzio äger rättigheterna till det utseendet.
Ja, jag tror att Gibson har gett sig på det där också.
Mycket, jag kan mycket väl tänka
mig. Jag läste nyligen om det faktiskt.
Aha, okay. Ja. Det låter ju rimligt. För
det
är att
det
var
en rättstvist kring det där.
Ja, det är de som kommer från början.
Jo, fast det var ingen som brydde sig om det när han började göra det.
Nej, men det var ingen som brydde sig om många saker på den
jag
tiden.
Jag tror nämligen att han har tagit patent på Double Cream, eller vad det var.
Ja, men det är nog så. Han har gjort någon sån här skyddat konceptet. Ja.
Ja, vad de håller på.
Ja.
Men generellt då, på eller av koppa, vad tycker du?
Jag tycker på.
Jag också.
För att dels gillar jag hur det ser ut, och sen så tycker jag att den här lilla, alltså många tog jag av dem, för ibland så blir de mikrofoniska. Mm. Mickarna och just den här metallen, och ibland så behöver man då, och det beror på olika saker, ibland behöver man vaxa micken för att trådarna var lite lösa, och då blev det, och då mickkåporna bidrog till den här mikrofonin.
Ja.
Och ibland så funkar det inte, man var tvungen att ta av det och kanske till och med vaxa micken för att få det att funka. Personligen tycker jag att det här, det ljudet som mickkåpan ger, det här, det är någon, den ger någon något sound som jag gillar, som jag tycker låter mer som jag vill ha det liksom.
Skulle jag sätta det på en ja, men en räsegura, då skulle jag ta bort kåpan.
Ja,
som alla Van Halen liksom.
Jo, men
ja, men på är, Les Paul tycker jag, jag gillar kåpor, tycker det är snyggt.
Sen kan jag tycka en Desert Burst med två stycken Double Cream är ju otroligt snyggt.
Ja.
Det är väl enda gången jag kan tänka mig att
det är väl dyraste konfigurationen som finns att köpa.
Typ.
Men var det typ Page som satte det där på kartan och ta bort, eller var det någon annan som gjorde det innan?
Jag vet inte vem som var först. Nej. Men det var ju de här snubbarna som var tidiga. Klapp, de kan vara först, jag vet inte. Alltså någon av de här tidiga Les Paul-användarna som när man började komma i ett läge där man ville optimera, man stod på en scen, hade Marshalls på hjärnet och den här mikrofonin kanske påverkade hela, och man kanske ville ha ut mer gain av det. Så att, jag vet inte vem som var först med det. Jeff Beck kanske?
Ja, men
någon av de här snubbarna var det nog som var tidiga med det i alla fall.
Han hade ju, just det, precis. Men jag såg ett avsnitt från Grunes. Det var nog Tom Bukovac som var på Grunes. Och där de liksom visade ett knep och kolla vad det var färg på bobinerna utan att öppna upp kåpan.
Ja, just det.
Man kunde skruva i de där skruvarna och lysa in, så kunde man se.
Precis.
Tydligen.
Ja, dels kan man då göra det. Man kan faktiskt, om man är, det beror på lite grann hur kåpan sitter på ovandel. Man kan faktiskt se det vid sidan av skruven på ovansidan. Men att skruva bort skruvarna i bottenplattan där och kolla in lite grann också kan man göra. Men man ska inte löda bort kåpan.
Nej, jag skulle precis säga det. Det är halva priset direkt.
Ja.
Eller, ja, ungefär kan man säga. Inte halva, en tredjedel försvinner.
Ja. Men alltså, oknäckta paffar är garanterat orörda. En knäckt paff vet man aldrig.
Nej.
Och då finns det säkerhets... Man kan ju kolla på hur den här lilla... Som man säger, vad heter det? Det heter den här tejpen som är runt. Kan man se om den är orörd eller inte?
Just min gitarr kan jag berätta. Den här Conversion då, som vi ska spela på här. Det är 52 som har omgjort till 57. Med 57 elektronik. Där är halsmycken orörd. Utan pattensticker. Från det är 57 då. Och även då stallmycken har inte pattensticker heller. Den var däremot lagad, alltså de här vinkling där man skruvar fast micken.
Ja, just det. Mm. De, fötterna
de kan, de kan tappa gängorna och gå av ibland. De, det är ganska skört där faktiskt. Så att den här var lagad, så att när han som jag köpte den av fick den här, eller fick han köpte den här gitarren.
Mm.
Då valde han att öppna upp och titta på stallmicken.
För att jag också, en av mina paffar har också ett ben som är ditlödd.
Man lödde dit som en liten mutter på.
Ja, det är möjligt. Jag kommer inte ihåg hur de såg ut, men jag vet
att de här är det i alla fall. Men så att den var ju inte öppnad, stallmicken, heller förrän då han köpte den. Men i och med att det inte var stickers på den så ville han få verifierat att det var.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och det var det. Så att... Och de är svarta där som det är 57, så de ingen chans att de är vita heller. Så att.
Nej, precis.
Men ja, spännande.
Ja, det finns mycket att säga om det här. Det finns lika mycket myter som verifierad fakta om det här. Och, ja, så det vi har sagt nu är någonting som man får ta med en nypa salt. Men mycket av det som vi sagt det verkar, tror jag, vara verifierat. Men det finns mycket rykten och mycket myter om det här.
Ja, men absolut, och det är ju superhärligt.
Mm. På sitt sätt.
Men det hör till, det hör till. Haft den här podden.
Nej, och det hör ju till faktiskt det här. Ja, precis.
Men ska vi plugga in eller?
Ja, men det tycker jag.
Ska du ta handbacken och jag P19 eller ska vi,
så kan vi göra.
Eller ska en spela på båda?
Ska vi göra så att en spelar på båda, okay. Så blir det, ja, men exakt du. Samma lix, samma tråkiga lix.
Ni ska få höra en jäkligt viktig grej innan vi kör här. Det är nämligen så att vi vet ju att allt sitter i fingrarna.
Mm.
Så att nu ska ni få höra mina fingrar. Ja, så låter de. Hur låter dina fingrar?
De låter så här.
Kanon, ja. Då vet vi.
Då har vi satt ribban.
Ja. Ska vi börja med P90 då kanske?
Vi börjar med P90-figuren. Ja. Och vad är det för P90?
Ja, men det här är en Goldtop från 1954.
Mm.
Original till så pass att jag har bytt stall på den.
Mm.
Jag har originalstallet såklart, men det sitter ett Motor City på den.
Och det är för att du ska kunna intonera, va?
Exakt. Mm. Det är liksom kompenserat stall som Tom Bukovac har varit med och tagit fram i Glazer. De har det här Motor City ihop. Jag säger Motor City hela tiden. Music City. Jag vet inte varför jag säger Motor City.
Jag vet inte heller.
Nej. Music City Bridge. Och den heter Stud Finder. Mm. Och den kan jag verkligen rekommendera till alla er som har junior eller 50-talsgitarr. De har också en som heter... någonting annat, jag kommer inte ihåg nu. Men det finns en modell till för efter 58.
Mm.
Alltså 60, eller 60 och framåt. Och men det här är till då 50-talarna.
Mm.
Och den ser lite skev ut, så, men den är jävligt bra.
Och det är ju därför att på den tiden så var ju strängen mycket tjockare och hade spunnen G-sträng. Så att då intonerade de här gamla stallen bra. Men efterhand som man fick tunnare strängar och framförallt icke-spunnen G-sträng, så behöver man kompensera de här gamla stallen.
Ja, precis. Mm. Och sen kan vi säga att just min gitarr hade jag nog kommit undan ganska bra med att ha originalet. För om du kollar på den så använde jag inte riktigt Music Citys briljans fullt ut.
Nej, just det.
Den är nämligen så långt fram som den kan på den sidan som de flesta andra. Så att det skiljer lite från XTX också.
Ja, coolt.
Men annars är det helt original.
Mm.
Inga treble bleeds eller någonting sånt.
Ja, just det. Och originalmickar och allting sånt.
Ja.
Coolt. Och old wood.
Old wood. Så hur låter gammalt? Jo, men det låter ju så här då.
Mm.
Stall, hur låter det emellan då? Det är full volym på båda nu, va? Är det?
Ja. Allt är på hjärnet.
Ja, jävlar, ja.
Yes, och halsmicken. Ska vi gå till...
Ja, men det måste vi göra.
Vi går till paffguran.
Absolut.
Och vad är det för gura vi ska lyssna på nu då?
Det är en 52 Goldtop som är konverterad till 57.
Och vi börjar på lead-micken så här. Mm. Ja, inte riktigt så tjockt och fett i mitten som
nej,
den andra.
Nej, stor skillnad, absolut. Mm. På stallmicken, men mellanläget då, hur låter det? Hals.
Och hals. Och sen så lite single string. Vi börjar på lead-micken då.
Och man hör ju på båda gitarrerna att de är ju inte så starka ut signalen.
Nej, precis. Men jag tycker också att man hör väldigt tydligt, som vi snackade om innan, att hur humbuckersarna är lite mer skopade och lite sprilligare.
Mm.
Medan då P90 är mer midrange-fokuserad. Och det finns en spänkighet där också, men den är mer, vad ska man säga, ja, mer mellanregister. Liksom.
Just det. Men om vi gainar på lite då.
Mm.
Om du spelar så får vi se vad det är.
Och det jag gillar med gamla paffar som är så typiskt för de här med låg ljudsignal är att de är ganska spänkiga.
Ja.
Om jag liksom spelar såna licks med lite fingrar och sånt, så skulle man nästan ha svårt att höra om den Tele eller en Les Paul. Inte riktigt, men förstår vad jag menar liksom. Det är liksom...
Okej, vi gör likadant med P90 då.
Yes.
Nu när vi har gainat upp lite. Lite mer det här barket, lite mer
absolut.
Den här midden som sticker in.
Ja.
Men också om man drar ner pyttelite då till nian, kanske någonstans på den 8,5-9 där, så då blir det väl lite mer likt handbacken heter.
Ja, men lite grann så.
Börjar närma sig lite,
ja,
så att exakt. Man har ju lite range på det.
Mm. Ja, men då, även om det inte var speciellt vetenskapligt och sånt, så kanske ni ändå som lyssnare har bildat en liten uppfattning om i alla fall hur...
Ja, men jag har faktiskt gjort en liten YouTube-video också som vi ska posta, där man hör skillnaden mellan P90 och humbuckers med lite annan inspelning. Ett annat ljud helt enkelt. Och den kan vi posta också.
Yes. Men ska vi gå till vår vän i södern?
Yes!
Han kommer här.
Okej, då kör vi veckans fölster. Och jag tänkte viga den här veckans segment åt att snacka lite om vad som händer närmsta tiden inom vårt område gitarr. Och sen kan ju ni, Fredrik Uffe, och ni som lyssnar fylla på och tipsa om fler saker som händer. Anledningen till att jag väljer det här temat den här veckan är främst för att det nu till helgen är två stycken events i mina delar av landet. Först och främst är det nu till helgen Helsingborg Guitar Festival på fina Dunkers kulturhus. Det här har körts några år. Fjärde året är det nu. Men jag ska vara ärlig och säga att jag har varit pinsamt dålig på att gå. Lite för att jag alltid fokuserat på klassisk gitarr, jazz, kanske lite fusion, lite världsmusik. Kittla inte så mycket för mig. Jazz kan göra det ibland. Men i år ska jag gå. Och jag ska se Jakob Bro, danska jazzgitarristen, på fredag. Bro är jättebra. Det är den typen av jazz som jag gillar. Lite mer atmosfärisk jazz. Jag är dålig på genres. Så jag kan inte riktigt säga. Men det är liksom, det är inte bebop. Utan det är lite luftigare och lite mer landskap och Ja, men det är grymt i alla fall. Supertips på Jakob Bro. Och tips också på dokumentären Music for Black Pigeons som handlar om honom och om när han spelar in en skiva eller flera skivor under en ganska lång period där man får där hoppa lite ihop med fantastiska musiker. De spelar in i New York och Bill Frisell är med och spelar och så vidare. Ni fattar, det är hög nivå. Det är fantastiskt bra. Och den låg på SVT Play. Ska inte svära på att den ligger kvar, men det var inte länge sedan jag såg den swisha förbi där. Så tips på det. Music for Black Pigeons dokumentär. En annan höjdpunkt på line-upen på Helsingborg Guitar Festival är Gustav Lundgren som spelar på torsdag. Och han är ju en sån mästare på Django Reinhardt-grejen. Otroligt bra. Jag upptäckte honom genom en intervju i vår systerpodcast, Guitar Geeks. Och sen lyssnade jag lite på hans plattor på Spotify. Och det är ju... Ja, det tar ju tag igen, den här Django-grejen. Asbra. Svårt att gå och se Django också, så det här är kanske the second best. Kommer antagligen inte kunna komma loss på torsdag, men vi får se. Utöver det här så är det då fler konserter, workshops, föreläsningar och lite gitarrbyggare som ställer ut. Bland annat vet jag Thomas Fredholm och det vill jag gå och spana på. Och till den här delen så är det liksom, då är det fritt inträde till den utställningen och flera av föreläsningarna vet jag att det också är fritt inträde till. Och utöver det ganska modesta biljettpriset till övriga konserter och workshops och så vidare. Så supertips på fina Dunkers kulturhus nere vid vattnet i Helsingborg. Sen då, nu samma helg på lördag, är det också då gitarrloppisen i Malmö på Mittmöllan mellan 11 och 15. Och det var väldigt härligt förra året. Väldigt stor blandning av prylar. Mycket privatpersoner som har hyrt ett bord och tagit med sig allt från vinylplattor till gamla rackburkar till Jesusknäppare och så vidare och så vidare. Men även lite mer proffs om man får säga så. Westerberg var där förra året och sålde lite grejer. Inte gitarrer tror jag, men kanske någon kropp och lite delar. Malmö Gitarrverkstad är där och säljer. Var där förra året också och säljer verkligen delar. Det var ett gediget sortiment. Generellt sett ska man väl säga att den här loppisen, det är mer 60-tals Teiskos än vad det är Burstar. Så kan man få liksom mindsetet rätt. Jag ska försöka ta mig neråt och så se om jag hittar något som jag inte visste jag behövde. Tips på det då. 11-15 på Mittmöllan. Hoppar man av i triangeln är det ingen jättelång promenad. Och sen är det inte långt kvar till mässan i Göteborg heller. Got Guitars. Ja, hur säger man? Lite knepigt namn. Som är 20-21 april. Och jag har aldrig varit där. Men av en slump så är jag i Göteborg den helgen. Och jag borde försöka ta mig förbi där. Även om jag inte alls är där av den anledningen. Men det vore himla kul. Och Fredrik Uffe, ni har ju varit där, båda två. Kan inte ni berätta lite mer om vad man kan förvänta sig som besökare där? Ska någon av er dit? Spoiler alert, det ska ni inte, för ni ska göra riktigt sjuka grejer den helgen. Men berätta ändå vad man kan göra. Och vad har ni mer för tips på mässor och events som kommer här framöver som inte man får missa? Och samma till er som lyssnar. Vad är det för någonting som händer här framöver som vi inte får missa? Tipsa varandra. Det finns så himla mycket härliga grejer. Alla de här sakerna är inte alltid enkla att hitta eller bäst i världen på att marknadsföra sig. Så det är därför vi måste hjälpa varandra så att man inte missar alla guldkornen. Ja, vi hörs väl på sociala medier och det är där vi kan tipsa varandra. Vi finns på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och så hörs vi ju nästa vecka. Har det gått så länge? Och så får vi se om vi ses på någon av eventen till helgen här nu då. Hej på er.
Ja du, Fredrik Fölster.
Ja, loppis i Malmö, den har vi med att gå på.
Ja, det har varit kul.
Och Dunkers är ju fint, som man säger.
Ja.
Men vad har du på tapeten, så att säga?
Egentligen är väl, som sagt, han nämner ju Göteborgsmässan.
Som vi missar,
tror jag. Vi missar, både du och jag, av förvisso trevliga skäl.
Ja.
Men vi missar den.
Mm.
Men sen måste vi naturligtvis nämna Umeå.
Mm. 4-5 maj, va?
Ja, den var 3-4. Ja, skitsamma.
Den första helgen. Första,
exakt. Mm. Och jag har inte helt 100 bestämt om jag ska dit, men jag tror jag ska dit.
Mm, jag kommer åka dit i alla fall. Mm. Det har jag bestämt. Precis. Det kommer ju bli lite tajt. Vi kommer ju hem från Nashville samma vecka.
Ja.
Men det får gå.
Ja.
Så det ska bli spännande. Och det är ju ett jäkla coolt event också. Göteborgsmässan är också jättebra.
Mm.
Det som är kul med Umeå är ju då att hela stan backar upp.
Ja, just det.
Först har vi Gitarrmuseet som är helt fantastiskt bra.
Ja.
Men också i år, så vad jag förstått, så kommer stan ha musik överallt.
Ja.
I samband med det här. Så det är superkul.
Ja, så det verkar som att Umeå kommun eller stan liksom är väldigt investerade i det här, och det kan ju också ha att göra med att museet har dragit mycket för det hela, och men det känns som att hela kommunen är intresserad av att marknadsföra sig själv med
det här. Ja, men verkligen. Och jag pratade med Leif, generalen då, häromdagen, och det kommer finska och norska utställare också, och besökare framförallt. De arrangerar såna här resor därifrån, så det är kul. Så den får vi inte missa. Är det något annat?
Nej, inte mer än att följs under lite grann vad vi tyckte om. Jag har inte varit i Umeå, men jag tycker att, och jag har inte varit jämfört bägge åren i Göteborg, men förra året så var det skitbra tycker jag. Ja, en lite mindre mässa, men en trevlig lokal som de kanske börjar växa ur, men jag upplevde det som att det var en jättetrevlig mässa.
Göteborg?
Ja.
Ja, och de har ju två lokaler i år.
Aha, okay.
En lokal på andra sidan gatan, om jag har förstått rätt.
Aha, okay. Ja, de var nog
så, de gör större i år. Ja. Absolut. Jag tycker att jag har varit där två år har jag varit där. Det har varit suveränt bra. Faktiskt. Jäkligt trevliga lokaler. Och det är härligt också att vara mitt inne i stan, så man kan gå och käka och liksom fixa och dona. Och så här. Och vi hade ju tur att gå och titta på fantastiska Ludwig Hart också då, ja, när vi var där.
Ja.
Det var ju en toppen helg. Men tänker gitarrmässigt, det är ju, sen är det ju frysen då, höll jag på att säga, som inte är på frysen längre, men Scandinavian Guitar Show som är i oktober. Jag tror inte att det är någon andra gitarrevent i Stockholm. Rydman har inget camp, tror jag. Och det skulle kunna vara då att det är den här Uppsala gitarrfestival, va?
Ja, jag vet inte den är faktiskt.
Dålig koll på det. Ja. Och det som Fölster säger om det här som var på Dunker, så är att det, de här akustiska eventen har jag inte, jag har inte gått på dem. Jag har hållit mig borta lite grann i min flit.
Ja. Nej, och egentligen enda det musikaliska, det finns säkert massvis med konserter som jag inte, men alltså på förekommande anledning av vad vi har för intresse, så är det så att Black Crowes är ute och turnerar lite grann i sommar. Och de gör tydligen ett gig då, om jag förstått det hela, i Köpenhamn och på Sweden Rock.
Yes, precis.
Jag är lite kluven för att jag tycker att, alltså jag älskar ju bandet. Nu måste man nästan göra om man har spelat ett tributeband i 20 år. Men jag är lite tveksam till deras, alltså de nya låtarna som kommit är bra, men de är inte så här wow. Och sen tycker jag att det är lite money grab, där brorsorna har sparkat alla originalmedlemmar och sen så åker de ut.
Ja, men det här, faktum är att jag tycker bandet låter bättre än någonsin också. Jag saknar för sig Mark Ward och trummisen och alla de här, men jag tycker det låter bra.
Jo, men det gör det förstås, och jag skulle nog hemskt gärna vilja se det, men vi får se helt enkelt. Det är en sån grej som
inte gå på Sweden Rock.
Nej. Det är, men om man kan göra snabbt in, snabbt ut.
Ja, men eller någonting. Det är väldigt dyrt.
Ja, det är sant. Det är sant.
Då är det roligare att åka, då kan man ju åka till Köpenhamn istället.
Ja. Säkert slutsålt.
Men om man inte vill vänta då till dess och ändå uppleva sån här musik, så 12 april spelar vi på gamla Enskede bryggerier.
Just det. Och om ni vill höra Black Crowes låtar fast inte med original.
Ja, och det är en så här after work fredag. Så att vi spelar tidigt, så det är ganska kul. Det är så här, bryggeriet har som after work, så att det är supergod öl och förhoppningsvis bra musik. Kom dit, fri entré.
Ja, men det är klockrent. Vad som händer i vår här.
Men vi spelar också, nej men kan vi köra på mer? Näs bryggeri spelar vi också på. I juni, va?
Ja, 28 juni så är vi ute i Ydre kommun utanför Tranås, mina gamla hemtrakter, och spelar på Näsgård som är då även ett bryggeri som har en pub där. Så befinner ni er mot förmodan i södra Östergötland i slutet på juni, så är ni hjärtligt välkomna. Precis. Eller får ni åka dit bara för att hälsa på? Kan jag också.
Ja, ja, det är jättefint där ju. Har jag sett på bilder. Jag har inte varit där än. Men...
Och spelar vi ihop med bandet Miraris också. Får inte glömma att säga.
Ronin Miraris.
Typ. Tranås band med min gamla kompis Andy Dickman. Väl värt att se.
Är det trummannen, va?
Precis.
Som restaurerar trummor.
Drums recycled.
Men det måste ju hända fler roliga saker, tänker jag, i stan. Det är massa saker. Men gitarrrelaterat inte så mycket.
Eller som jag kan, inte som jag kommer på just nu,
nej,
i alla fall.
Nej.
Men det finns ju, alltså det är ju, det finns ju hela tiden roliga konserter att gå på och allting sånt. Och Brad Paisley spelar här för inte så länge sedan. Det missade jag förstås. Det hade ju varit kul att se förvisso. Mm. Men ja.
Jag var och kollade på Halm häromdagen. Ah. Det var ju jävligt bra.
Coolt.
Superbra band. Titta in dem.
Mm.
Marcus King ska ut på turné. Tyvärr inte här uppe.
Nej då. Europa-turné utan Skandinavien eller bra?
Ja. Nej, han är ju, spelar nog också i Danmark tror jag.
Mm.
Om jag, och det ska bli kul. Han har släppt en ny skiva som Rubin har proddat.
Aha,
mycket vattendelare där ute.
Ja, det förstår jag. Ja.
Det låter ju inte All My Brothers längre kan man säga.
Nej, och det kanske är lika bra höll jag på att säga.
Jo, han har gjort några sådana plattor och det är skitbra. Jag gillar ju det i och för sig. Det här nya är lite mera soul faktiskt.
Mm.
Han har ju väldigt grym röst.
Ja.
Soul med gitarrsolo.
Ja, men alltså han är så pass begåvad och så mycket bredare än bara låsa in sig i en genre tycker jag faktiskt.
Men Fölster kommer posta om sitt inslag och fyll gärna på då så får vi en liten kalender allihopa
ja,
vad som händer.
Ja,
och det är det fler sådana här loppisar, gitarrlopp. Jag vet att det arrangeras lite här och där och då så lägg in det där då.
Ja men verkligen.
Så får vi en liten lista.
Yes.
Mm.
Och nu ska vi bli utsätta oss för
sadism.
Ja precis. Veckans pryl.
Ja.
Veckans pryl.
Yes, veckans pryl, Fredrik. Vad,
ja,
vad är det här för någonting?
Veckans pryl kommer ju då från Square Wave uppe i Luleå.
Mm.
Det var det vi kom fram till, att BD där står i landskoden eller vad det nu är, något sånt där. Den är en fuss. Jag vet inte riktigt vad den bygger på faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att den har dubbla såna här... dioder höll jag på att säga. Ja. Så att det är väl lite grann åt fastface-hållet.
Vet du om det är kisel eller om det är germanium?
Ja, det är germanium.
Det är germanium.
Ja,
okay.
Absolut.
Ja.
Och den, jag har ju den här fatfassen också. Den har vi haft med förut här.
Mm.
Och jag tycker att den här påminner om den, men den har liksom mera range än den.
Okay.
Den kan gå lite, låta lite mer vintage, men också lite mer modern.
Mm.
Den har då två stycken kontroller, en som är typ mängden fuss och den andra är typ mängden volym.
Mm.
Jag säger typ för att jag tycker att de hänger ihop lite grann. Sådär.
Ja, alltså interagerar ganska mycket. Mm.
Exakt. Och sen har den en liten switch där man kan slå av mellan fat och... tjockt och tunt eller fylligt och tunt om man ska säga.
Och den skäl till bas för de kan bli lite bas.
Ja, exakt, ja, exakt. Mm. Men och när man spelar handbacker eller single coil kan man ställa. Nu spelar vi single coil på tysken och då har jag på fett, men jag ska visa båda lägena.
Mm.
Den är ju hammarlackad då såklart.
Åh, det är så fint.
Yes,
ja.
Yes.
De är snygga som bara den.
Ja, men också bra och den funkar bra ihop med andra pedaler och sånt. Fussa kan vara lite känsliga ibland, men den här funkar väldigt bra. Jag har den här på mitt bord nu så jag är jättenöjd.
Mm. Och nu har vi då gått från Les Pauler till Tysktelen och våran UA Dream med då...
Ja, men det känns tryggt.
Ja, det är alltså samma upplägg som vi brukar ha när vi testar pedaler. Så. Ljudet utan pedal.
Låter så här. Det är rent.
Ja.
Vill vi ha lite grit på det där eller nej? Vi kör på det.
Det funkar nog bara, tror jag.
Ja. Då har jag ställt in fussen då på att den vänstra ratten då, som säger i mängden fuss är på noll.
Mm.
Och den andra ratten som är typ lite volymig är på klockan 12.
Mm. Mm.
0 och 12.
Ja, men bra. Bra kombination.
Och switchen är på fat.
All right.
Och då låter den så här. Om jag sätter upp på tunt, spelar först på fat, så switchar jag medan du spelar.
Ja, visst.
Ja, och då kan man nästan kompensera upp med lite fuss här då.
För det var inte bara EQ, nej, utan var lite gain också.
Mm. Mm. Det är ju magiskt bra ljud tycker jag.
Jättebra. Och om du bara står tillbaka på fat igen då.
Nu har jag då, fussen är liksom klockan 4, nej klockan 10.
Ja.
Det är ganska ordentligt mycket fetare.
Ja, alltså det är någonting i lågmidden som läggs till plus lite gain också. Mm.
Så att om jag drar ner lite på den högra då, medan jag spelar.
Mm.
Ja, det försvinner volymen för mycket.
Ja.
Men jag skulle kunna helt enkelt göra så att jag sätter på tunt igen då.
Mm.
Och så fläskar jag på lite mer grejer, sätter den på 12. Nu mm. båda på 12.
Mm.
Fett, samma.
Ascoolt.
Ja, och vi tar volymen upp till klockan 3 då.
Mm.
Och tunt. Det låter coolt, men jag kör på fat och så mm. drar jag ner lite fuss
mm.
och sen så ska du låta volymen vara kvar på klockan 3, fussen är på 4, eller sätter den på 3 då för sakens skull. Och så ska vi prova att dra ner då på gitarren sen.
Men klockan 9 va?
Förlåt, klockan 9. Full fart på gitarren
ja,
först
full fart.
Och så drar du ner
typ till klockan 7. Klockan 5. Och du, typ 3.
Ta tillbaka den till 5 då.
Där någonstans.
Nej, lite mer.
Oj, jag bytte mic också.
Ja.
Där.
Och så tar jag tunt här då.
Mm.
Ja, det klingar. Det är... Ja, de är användbara.
Ja, men verkligen.
Jag skulle nästan vilja ha den här switchen på fotomkopplare.
Ja, nästan. Nej, men asschysst faktiskt.
För att det är liksom så många olika varianter som man vill kunna liksom... ja, men ibland vill man ha det här feta, runda, ibland vill man ha det andra kompet. Så att alltid köper man två pedaler eller så får man vara snabb ner och ställa om i fingret.
Ja, men precis. Det, men, alltså, och det som är coolt med det hela är för att många, framförallt då germaniumfussar, blir lite för tjocka liksom, i just lågmiddenbasen.
Exakt, exakt.
Och att just att kunna... få, ha den här, det är inte bara en gång som jag vill att liksom, tänk man haft en sån switch. Eller man tonratt som man skär lite botten i lågmin. Och det här gör ju precis det.
Jag tycker men, att, skillnaden mellan den här och fettfassen tycker jag, det är säkert vitt skilda pedaler. Men tonmässigt så tycker jag att fettfassen är som den här på tunn, fast den har mer gain då.
All right.
Och så att när jag kör den så kör jag den på, jag kör den liksom så här på feta läget.
Och när du säger så här,
ja,
så...
men jag ska säga, det var det klockan 11 och klockan 11 typ. Mm. Och så spelar jag den in i min automaton.
Okej. Okay. Och det låter så här.
Det är ganska mycket fuss ju så där.
Ja, absolut.
Men också EQ:n då i automatonen gör att det här hoppar fram lite mer,
så ja, just
att
det.
För jag vill ha liksom lite det här mer mättade.
Mm.
Men om samma då sound fast med tunt låter ju så här då. Och då det här skulle jag nog välja om jag inte spelade in i en annan pedal om du förstår.
Ja, men precis. Ja. Ja. Ja, men coolt. Ja, men den låter ju skitbra tycker jag. Riktigt
så
rolig.
Squarewave BD Sadistfuss. Alltså jag gillar inte riktigt namnet. Men okej.
Okay. Ja.
Den får gå för den här gången.
Ja.
För den låter allt annat än sadist.
Ja,
tycker jag.
Den låter skitbra. Coolt.
Mm.
Men det var allt för denna gång.
Det var det.
Ja.
Tack och förlåt.
Verkligen.
Så ses vi nästa vecka.
Gör vi.
Hej.
Hej då.